Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sportsnack är podden för dig som följer den lokala idrotten i Motala och Vadstena. Programledare är MVT:s Jens Bollius.
Ja, då sitter vi här på MVT:s redaktion och välkommen till våran egen tränare, ska vi säga, Lovisa Lindstrand.
Tack så mycket.
Du har ju fått fart på oss här, ska du ha cred för.
Ja,
jag har ju lagt
upp
på Facebook, när vi har gjort den här gemensamma Vätternrundan här. Vi har en cykelstol som vi flyttat runt i rummen här.
Yes, det stämmer. Och ja, det var en rolig grej faktiskt.
Hur kom du på det? Har du gjort det på tidigare arbetsplatser eller vad med i andra sammanhang eller vad?
Nej, jag tycker det är kul med sådana utmaningar. Och nu så var det ju det här datumet, sista datumet för att anmäla sig till Vätternrundan.
Ja, precis. Det var det.
Och då tänkte
grejen.
Jag att vi skulle göra en kul grej.
Och du fick gensvar där. Alla gick igång på det. Det kändes som alla tyckte det var roligt.
Det var imponerande faktiskt. Det kom upp i 30 ganska snabbt. Faktiskt.
Ja.
Så det var, och det var många som körde.
Det var nästan så det blev abstinens när vi var i mål. Vi ville någon mer sig runt, någon mer sjö där.
Ja, det är bara att fortsätta att cykla och se vart man kommer.
Ja, du är hjärtligt välkommen till Sportsnack. Du är ju från Motala från början, gammal simmare faktiskt. Du ska prata lite personligt om dig och sen ska vi prata klassiken som du ska göra. Du har gjort halvklassiken och nu ska du göra, eller du håller på med helklassiken. Du är halvvägs.
Ja, precis.
Så det, du hade ju, vad säger man, ja, du visste ju vad det snackade om när du fick igång oss där. Eftersom du sitter inte bara på läktaren i ämnet så att säga.
Ja, men exakt, och det är väl det här gamla som hänger med på något sätt, att om man är från Motala så kanske man ska köra Vätternrundan någon gång i alla fall.
Men jag hör lite göteborgsdialekt, du har bott länge i Göteborg.
Ja, men precis, jag har bott i 15 år i Göteborg.
Börjar man vitsa också då när man bor i Göteborg eller pratar man bara den tonläget som jag hör?
Jag tänker att först så tycker man att det är lite konstigt med de här vitsarna. Men sen så börjar man gilla det.
Har du någon så här på uppstuds? Jag har inte förberett dig på det.
Nej, inte direkt. Men det känns lite som att man kan köra en vits i, alltså, med vilka ord som helst i varje sammanhang.
Men vi som är ordbrukare, så att säga, jobbar med ordet. Journalister här, du är ju allmän journalist här då, på MVT. Tycker ju sånt är kul ändå. Jag tycker det är lite småkul, även om det är billiga poänger sådär. Men
ja, men när man
leker med ord sådär.
Ja, det är ju kul. Alltså det blir ju någonting extra på något sätt.
Ja, Lovisa Lindström, 42 år, har du hunnit bli, bor i Hästholmen. Man och två barn, jobbar som journalist nu, tidigare modedesigner. Det undrar man ju, den övergången där. Var du modedesigner typ från, var det din dröm och sen gick drömmen i kras eller vad hände?
Ja, exakt. Jo, men det var min dröm under många år och det var också det jag utbildade mig till efter gymnasiet. Mm. Och jag jobbade som det i 15 år. Sen så, och bodde i Göteborg då som sagt. Och ja, men blev kanske lite sugen på att göra någonting annat.
Var du kreatören då eller var du liksom verktyget för någon annan kreatör? Eller hur funkar det? Jag kan inget om modedesign. Men,
Nej, det var jag som var kreatören och yrket som sådant är väldigt spännande. Man gör mycket resor runt om i världen och på trendresor och åker runt och sådär. Men det är också, jag fick barn. Mm. Och ett sånt liv är också lättare, kanske innan man har småbarn.
Mm. Ja, vilken del av världen gillar du mest av kläderna från? Var inspirerades mest? Du mest?
Ja, jag var ganska mycket i Tokyo, Japan och även i Hongkong, är en sån favoritstad. Mm.
Men designar du, vad säger man, till massproduktion då för typ H&M eller designar du liksom i en styck så där lite dyrare kläder eller vad?
Nej, jag har jobbat på kommersiella företag hela tiden och jobbat med barnkläder till exempel och accessoarer och ja.
Ser du ibland något barn som har någon klädesplagg som du har designat?
Faktiskt så gör jag fortfarande det. Även om det nu var några år sedan jag slutade så kan jag se det här och där. Mycket så här ytterplagg som återanvänds och man ser det också på andrahandsmarknaden ganska mycket. Så det är väldigt kul.
Har du någon garderob hemma då med dem som du har skapat? Jag är ju själv singer-songwriter, låtskrivare, så jag har ju mina låtar ger jag ut, paketerar jag in fint i böcker och sådär, men gör man det med, man skapar kläder också, att du har någon garderob, det här har jag skapat.
Jag började faktiskt med det. Att jag sparade en grej av varje, men till slut så blev det så himla mycket så att det gick inte riktigt att att spara. Sen har jag
något som är
sen har jag sparat ganska
din
mycket.
Dina bebisar eller så här, din favorite, så har du sparat.
Ja, precis. Och nu mina barn tycker att det är väldigt, väldigt kul med sådana saker som jag har gjort. Men det tar ju ganska mycket plats. Det gör det ju.
Ja, men hur kom du in på journalist då? Du började, hur var vägen där? Du tänkte att det verkar spännande eller du tyckte det var kul att skriva eller hur du började?
Ja, men precis. Och så vi flyttade tillbaka till Östergötland ifrån Göteborg och då tog jag tillfället i akt att faktiskt göra någonting annat än vad jag hade hållit på med innan. Och läste då klart en kandidatutbildning i Linköping med samhäll, kultur och konst.
Mm.
Och tog ut en kandidat och sen så...
Då fick du en fot på korren då när du under studierna där eller på något sätt blev frilansare?
Och sen... började skriva för korren och sen har det bara fortsatt. Jag tycker det är så otroligt roligt.
Men du har varit i omvärldsliden ofta, därför tror jag att du är skidåkare. Så här. Men visst har du varit ofta där?
Ja, det händer ju mycket i omvärldsliden så att jag har ju varit där ganska mycket faktiskt. Utan skidor då.
Och de här vintersporterna är ju lite hårt drabbade av klimatet och så, men den lever och frodas. De har gjort ny lift nu och sådär.
Ja, men precis. Det är ju väldigt speciellt faktiskt att det finns en sån backe just här nere där det är ganska... varmt klimat ändå. Men nu hoppas man ju att man ska kunna åka dit och åka skidor. Jag bor ju ett stenkast därifrån.
Och så fritidsintressen säger du träna och sådär. Och där har du varit hela livet när du var modedesigner också. Det är inget du har fått med dig som journalister. Du är ju inte särskilt mer hälsosam än andra så det kanske mindre. Men du är ju simmare från början i Motala simsällskap. Kan du?
Ja, men precis. Och det var faktiskt så att jag började faktiskt simma på grund av min lungsjukdom som jag har. Och jag har hela mitt liv varit tvingad till att röra på mig för att ventilera lungorna. Den heter cystisk fibros och det var så jag kom in på simningen. Och sen så tyckte jag att simningen var så otroligt rolig så att jag bara fortsatte. Och det blev ju verkligen en livsstil. Det blev ju fler och fler träningspass i veckan och till slut så... var ju nästan alla dagar som var uppbokade med träning i simhallen.
Så träning är den bästa medicinen mot den här. Cystisk fibros har man hört talas om lite i periferin. Det låter väldigt allvarligt, det är min första tanke. Men det är ingen dödligt eller något? Eller det blir inte sämre eller så?
Det är en väldigt allvarlig sjukdom. Sen ser den lite olika ut. Beroende på olika... Ja, den ter sig ganska olika av olika personer.
Varför är ju simning bra då?
Det ventilerar ju ganska mycket lungorna. Man använder ju väldigt mycket lungor hela tiden. Och jag tror att jag har haft väldigt mycket nytta av just simning i det här sjukdomsförloppet, om man säger. För att det har hjälpt mig att ha väldigt god lungkapacitet.
Men tävlingssimma, det är många som slutar tidigt i simning. För det är som friidrott lite, att man slutar när man är tonåring där.
Mm.
Och det gjorde du också. Och sen kommer många tillbaka i master senare i livet. Så här, men vad säger du om simningen där? Varför blir man inte division 3-simmare? Så här, som om man jämför med fotboll så fortsätter ju många som inte blir elitfotbollsspelare. De fortsätter att spela i fyran och så tränar 2 gånger i veckan och match på helgen. Så. Men det är inte riktigt så i simning.
Nej, jag tror att det är så att för att bli väldigt, väldigt bra så måste man simma de här otroligt många passen varje vecka. Och När man är där i kanske högstadiet, gymnasiet ungefär, så blir det också det att man får välja kanske lite vad betyder mest. Är det att ligga i simbassängen eller är det allting annat som drar?
Mm.
Och då hade jag ett som ett ultimatum på något sätt att jag kämpade för att kvala in till ett USM.
Mm.
Min distans var fjäril och så skulle jag kvala in till den. Och så följde jag på målsnöret.
Mm.
Så jag kom precis inte med.
Mm.
Och då bara...
Jaha, dog det då? Eller
kände sen? Jag att nu får det vara.
Men då, jag tänker mellan... Och då var du tonåring där, eller med 20 någonting?
Ja, ja. Då, no, jag gick nog i nian.
Jaha, det var 16. Bara, mm. Ja. Men sen har du... Hur har träningen varit sen fram till du... Vi ska återkomma till klassiken. Du var kring en 40-årskris på något sätt som du berättade. Men mellan 20 och 40... Eller liksom tonåring och 40, så vad har idrotten varit då?
Jag måste bara säga det att den här simningen då, det blev en sån, ett litet trauma nästan. Så jag kunde, alltså jag kunde inte gå in i en simhall på flera år.
Efter. Ja, för du var besviken och missat USM?
Ja, precis. Aha,
oj. Mm. Hade du ingen mental tränare där?
Nej, hade jag inte.
Ja, det låter tråkigt. Men,
och då valde jag också det här andra som lockade.
Blev det soffan då? Men, eller annars som nej, eller, men nej, du har hållit igång genom livet? Så.
Jag fortsatte och jag körde väldigt mycket styrketräning och fortsatte springa och sådär.
Så men, tränat har du alltid gjort?
Ja, men själva det tävlingsmomentet fick ta en paus. Sen så började faktiskt simma några år efter sen och tyckte att det var en bra träningsform.
Mm.
Men sen har nog löpning varit... min grej ganska länge som, alltså verkligen som motionär.
Mm. Ja, då har du gjort Göteborgsvarvet förstås.
Precis.
Som bott i Göteborg i 15 år.
Lika mycket som att man kanske bör åka Vättern när man bor i Motala, så måste man nog springa Göteborgsvarvet när man bor i Göteborg.
Hur många gånger?
3 gånger.
Ja, ja. Otroligt. Jag har gjort det 10 gånger. 0-1-10 gjorde jag 10 gånger i rad faktiskt. Det är ju otroligt mycket orkestrar längs vägen. Varje kilometer nästan är olika typer av band och sånt där.
Mm. Nej, jag tycker att det är en jättehärlig upplevelse faktiskt. Att det händer någonting ut med hela vägen. Och man blir så sporrad att köra på. Så att, det är väldigt få som springer med lurar.
Mm.
I det här loppet får man ju ändå springa med hörlurar. Det ju, får man ju inte i alla lopp, men... det är väldigt få som gör det, just för att det blir som grej ut med banan.
Mm, ja, det är inte tyst någonstans. Och så kommer man efter första bron där, så spelar de Inget stoppar oss nu med Black Jack eller något. Ja. Då får man nya krafter.
Exakt.
Ja, men det känns som du har varit liksom på språng i hela ditt liv, och både i jobbet och utanför. Mm. Vi har ju alla en lathet som är motståndare och hittar anledningar till att inte träna. Så har du varit lat emellanåt, eller har du något tips där som för att komma ur soffan så där och verkligen gå iväg och träna?
Jag har varit ganska lat då och då. Och det här med att... Ja, man borde gå iväg och träna, och mitt det här att jag alltid ska träna och har varit tvungen att träna för min sjukdom och sådär.
Mm. Ja, det har varit en liksom piska för dig eller så, eller i alla fall motivation kanske.
Ja, men lite tråkig piska. Mm. Så att för min del så har det varit, på senare år så har det här med lopp varit min grej. Att jag måste ha någonting att träna inför.
Ja.
Så Göteborgsvarvet blev nog min första...
Men vad händer om du slarvar med träningen? Säckar dina lungor ihop då så du blir mer andfådd? Eller vad händer då om du slarvar med träningen?
Det är så att om jag inte ventilerar lungorna så är det lätt att det fastnar partiklar och att jag får infektioner.
Ah, okay. Ja. Så de behöver hållas igång så att säga? Mm. Ja. Ja. Och simning har du hållit på med, men sen vägen till klassiken då, hur kom du på den? Det var 40-årskris eller sådär, något vad i någon vinbar eller vad? Eller ja. Vad hände när du kom på att du skulle göra halvklassiken först? Det är halva distansen på de här loppen.
Exakt, det började ju med då Göteborgsvarvet, och då kände jag så här, men det här med lopp är ju så jäkla kul. Och alltså, jag har ju alltid varit tävlingsmänniska, så att jag har ju alltid velat... få bättre och bättre tid. Mm. Och då började jag närma mig 40 och tänkte då att nej, men innan 40 ska jag ändå ha gjort en klassiker. En stor klassiker alltså. Mm. Och då så hade jag tänkt att ja, det här ska bli klart nu då. Och så, ja, så pratade jag väl lite med vänner om detta. Och då kom mina förnuftiga vänner då. Som sa att, för jag hade ju småbarn och så sa de att, men alltså du vet hur mycket man måste träna innan en klassiker. Ja, men det kommer funka. Du kanske skulle börja med en halvklassiker, och det kändes ju inte riktigt lika roligt. Men då tänkte jag, ja, okej, men då kör jag en halvklassiker innan. Men sen så blev det så himla mycket. Det blev pandemi och det blev ditten och datten. Så att det blev liksom förskjutet. Mm. Så den här halvklassiken, den gjorde jag ju först förra året då.
Men om man sa, vi behöver inte ta lopp för lopp där, det tar vi ju efter nu. Men om du säger, är du glad, känner du dig har det här förberett dig att du har gjort halvklassiken? För det är ju ett råd som Micke Thorén, avgående, som har varit VD för Svensk Klassiker i 14 år, jag pratar med honom ofta, och han ger ofta det rådet att börja med halva, och sen liksom då har du mycket mer koll sen när du ska göra hela och sådär. Känner du att det stämmer, de
Jag tycker det stämmer, och framförallt att man får ett hum om hur mycket man faktiskt måste träna till en hel klassiker. Nu kände jag att jag kanske slarvade lite och inte tränade fullt så mycket innan lopp som jag skulle ha gjort till halvklassiken. Men då får man också, med det facitet i hand, så vet man ju också då om att man måste lägga på en till växel när det gäller stora klassiker.
Ja, och då har du gjort halvklassiken, och sen har du gjort, i år har du gjort halva. Du är mitt i halvtid nu med de fyra lopp som krävs. Då börjar du med Vansbrosimningen, det lättaste för dig kanske. 3 kilometer simning i medströms, 2 kilometer uppströms, 1 kilometer där i Vansbro, vackra Vansbro. Vad säger de? Du hade rätt, är du nöjd med tiden där, 49.34?
Ja, det var förra året så körde jag ju halv Vansbro. Hade aldrig gjort det innan och hade inga förväntningar överhuvudtaget. Men i år så var jag lite taggad på att slå tiden från förra året. Och det gjorde jag, och det gick ju väldigt bra. Sen gick det bra på stora Vansbro också. Men det var ju lite speciellt. Det var ju massstart och det var ganska vassa armbågar där i starten. Jag startade en sån grupp med 60 minuters grupp då, där alla förväntas simma under 60 minuter. Och det var ganska svårt faktiskt att komma iväg.
Men var det viktigt att komma iväg då? För det är ändå, tiden räknas ju egentligen. Och det är placering i och för sig. Det är skillnad mot Vätternrundan där, så det är placering. Så här, var det tiden och placering viktigt för dig? Var det inte bara att komma i mål där?
För mig så är jag nog Vansbro det loppet som ändå betyder någonting i tid och placering. De andra loppen känner jag att jag mest vill ta mig igenom. Men det här loppet känner jag ändå att nu ska det till en bra
tid. Ja, du är en gammal simmare där. Jag kallar ju mitt klassiker sätt flanör. Så jag simmar ganska långsamt 1.35 och stannar i depån där och tog en kaffe och satt i vattnet. Men det missar du. Men det hade du inte haft tid med även om du sett depån där.
Nej, jag tyckte att det lät ganska roligt och trevligt faktiskt att stanna i den där kaffedepån. Men jag visste inte om att den fanns.
Sen den sista kilometern som jag tänkte på, då började man ju faktiskt bli ganska trött. Så där. Jag körde ju bröstsim och så på tantsim som man kallar det. Då, man ville ju inte ha kontakt med de här funktionärerna som stod. För om de skulle se någonting, att han är på väg att sjunka, så kanske de tar en av banan. Är det något du hann tänka på? Eller så att inte ta sig av banan så där, för de är väl utbildade på något sätt att se vilka som är på väg att
drunkna. Nej, men precis. Drunkna, nej, det var ingenting jag tänkte på. Men jag har ju simtränat ganska mycket i Vättern. Mm. Och Vättern är ju otroligt klarsikt, som vi vet. Mm. Och då hoppar jag i Vansbro, där det är helt svart. i vattnet. Det var en stor skillnad faktiskt. Jag tyckte det var jättesvårt att simma och liksom hålla kurs.
Ja, det var skillnad för dig där.
Ja, men precis. För man måste simma på ett litet annat sätt. Och ta upp huvudet ganska mycket för att hålla koll på var man är. Men jag hade en tjej där som jag hängde på redan från start. Och hon hade något vitt på sig. Så jag kunde bara koncentrera mig på den här vita punkten som jag kunde följa efter.
Ja, det är klart. För du krålar och då liksom... Jämfört med bröstsim så har man ju liksom full sikt hela tiden. Men det blir något annat med krål sådär.
Ja, men precis. Mm.
Ja. Ja, simning, ja, det kommer du hålla på med resten av livet förstås då. Det är ju en fantastisk motionsform ändå. Det sliter inte känner man, men man känner att man har gjort något. Jag ska simma nu eftermiddag här efter vi har spelat in faktiskt.
Oj, vad härligt.
Jag simmar 30 minuter. Men jag känner att det ger någonting, men samtidigt men sliter det inte heller. Så.
Ja, jag skulle jättegärna vilja ta upp det här med inomhussimningen igen faktiskt.
Ja, du har gjort några timmar mot att simma. Vad är det för minnen som kommer över dig? Det är inte den där missade sumsim hoppas jag, utan det är andra minnen som kommer över dig när du kommer in mot att simma.
Ja, men det är många, många minnen. Vi var ju där så otroligt mycket. Och sen så är det mycket minnen ifrån Mariebergsbadet också, där man spenderade hela sommaren.
Ja, det måste vara
sorg
för alla simmare att det inte finns längre.
Det är otroligt sorgligt. Man var ju där 2 pass om dagen hela sommarlovet. Först på morgonen 2 timmar och sen på eftermiddagen 2 timmar. Så det var ju nätt och jämnt att man hann hem emellan och äta och vila lite, kanske hänga lite på stranden och sen tillbaka till Mariebergsbadet igen.
Var dina föräldrar idrottare så där, eller var det du själv som inte idrotten så att säga?
Nej, de har aldrig idrottat.
Men det var just för din cystisk fibros som du, var läkarna som sa simning är bra för dig, sa de det?
Det var väl så att de tyckte att jag skulle hitta någonting som jag tyckte var kul för att kunna liksom motivera. Och så var det någon där som nämnde att ja, testa simning. Mm.
Ja, vi lämnar simningen, denna fantastiska, vad säger man, kroppsdesignsport, eller vad ska jag kalla det. Man känner att man, även om det är säkert bara en känsla och inte, man känner att man är lite mer fit när man simmar. Så där, eller, något gör det väl med en? Så där, eller,
ja, man använder ju hela kroppen.
Ja, som man inte använder när man springer eller cyklar. Så där. Men löpning kommer ju sen då, om vi tar i ordningen som du tar klassiken här nu då, Lidingöloppet, gjorde du i höstas här. Vad kan du berätta om det då? Var det en kamp eller var det en njutning? Och joggar du tid? Eller?
Ja, men det var lite så här att jag kände innan faktiskt att jag inte hade tränat så mycket som jag skulle behöva. Så att ett tag funderade jag faktiskt på att hoppa över. Men då var det där med klassiken som ändå avgjorde att jag kan inte hoppa av nu utan jag måste köra på. Men jag hade inte fått till de här långpassen innan som är ändå så viktigt att förbereda där kroppen för. Mm. Men jag tänkte att jag åker dit och försöker bara ta mig igenom loppet. Och ja, det funkar ändå ganska bra. Men det är mycket upp och ner. Men återigen det här med lite som Göteborgsvarvet, att det är så många.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Runt hela banan som står och hejar på. Också de här många som spelar musik och hejar på ut med hela banan. Också är det så otroligt fint. när man springer. Så att
det är fin natur.
Det är jättefin natur.
Ja, jag har inte gjort det än. Så, nej, det, men vad blev det för tid då? Får man fråga om det? Eller om du...
Ja, det var väl... Vad kan det ha varit?
Ja, du kom i mål i alla fall.
Ja, 4:10. Ja,
vi pratar Lidingöloppet här efter pausen. 4 och tiden för Lovisa Lindstrand här på Lidingöloppet.
4:10. När jag hade någon, några kilometer kvar där så högg det till i benen och nedförsbackarna blev helt plötsligt svåra att ta sig nedför. Och jag tänkte det att ja, men jag ska ju i alla fall under 4 timmar, men det gick inte.
Men när det, åkte du med några kompisar? Gör du det här ensam eller gör du det i grupp så att säga?
Jag gör det ensam. Det är ingen som jag har fått med. Jag har inte fått med mig någon.
Nej, så du åkte själv nu då? Så där.
Precis.
Din man stod inte i målet och tog dig i mål?
Min dotter var med, men hon var iväg med en kompis. Så det var en... egen målgång.
När jag sprang Göteborgsvarvet så pratade man alltid om andra varvet var viktigt. Det var ju, då åkte man ner en helg. Jag vet en del som åkte bussen hem direkt efter, men jag kunde aldrig förstå det. Man ville ju göra andra varvet, vilket var gå på Dubliners och sånt där och dansa till klockan 3. Är det viktigt för dig i de här loppen att man gör andra varvet så att säga, och går ut och tar några öl eller firar sin, eller går du och lägger dig och sover efter dina lopp?
Det har varit lite olika faktiskt. Jag tycker egentligen att det är det bästa att ta det där andra varvet. Och alltså, i den bästa världen så skulle man ju vara ett gäng som gjorde.
Man har ett behov av att prata om det och sådär. Också liksom, gå igenom vart det var tungt. Och,
exakt.
Och endorfinerna och nöjdheten så där vill man ju... Spetsa med alkohol vill man då. Jag dricker inte längre, men man hade den känslan då i alla fall.
Ja, och helt krasst så är det ju så att om man inte har varit ut med på loppet själv så är man ju inte jätteintresserad kanske över hur det har varit i på
nej,
rundan.
Det ska vara ett gäng då. Nej, det är kanske... Nej, det, jag vet inte hur attraktiva de är, de som går med Vätternrunda medalj på stadshotellet. Så var det ju förr i alla fall.
Ja, är det så nu också? Det kanske det är.
Ja, det finns ju knappt någon nattklubb eller på det. Jo, det har funnits Harris. Men, ja, men några vill nog gå ut med den där medaljen om halsen fortfarande kanske. Men det kanske var mer så förr.
Ja, jag kommer ihåg på, det var väl 90-talet där någon gång, så var det ju en stor helg, partyhelg där det var Vätternrunda.
Men om vi går i kronologisk ordning, då har du klarat Vansbro Lidingöloppet och då står Vasaloppet framför dig nu då, vilket är det ju, som jag tycker är det svåraste av de fyra i alla fall, eftersom det är svårt med tekniken med skidåkningen. Så hur mycket har du gått kurser med teknik?
Nej, jag tänker att jag ska det. Men
du är anmäld nu alltså till, och då är det inte öppet spår utan det är vanliga,
det är riktiga. Riktiga,
för det väljer man ju mellan också. Det är liksom, man tänker att öppet spår är enklare att klara, men slipper köa i början som man får med vanliga. Men vanliga är ju ändå vanliga, så det är liksom det där som är det riktiga Vasaloppet ändå. Så då, du har valt det vanliga, rätta söndagen där.
Det var förra året när jag körde halva även där då, så det var första gången jag åkte ett skidlopp överhuvudtaget. Men jag tyckte att det var enda målet var att komma i mål. Och hela upplevelsen var fantastiskt rolig under de här dagarna som vi var några extra dagar i Mora.
Hur gör du med träningen? För det är ju svårt att hitta spår. Nu är det väl spår här, exempelvis i Motala och kanske i Ödeshög också. Men...
Jag har kört en del rullskidor. Och nu ska jag försöka köra på så mycket som möjligt med... i skidspår här. Det är jättebra faktiskt.
Vart åker du då? Sya, Ödeshög eller här i Motala?
Jag åker lite i Ödeshög. Och jag kommer även åka Sya och Boxholm.
Många mil vill du ha i benen innan?
Ja, så många som möjligt. Ja. Förra året hade jag för få mil i benen. Men även där så kände jag då att om jag ska köra... riktiga eller stora så måste jag ha mycket mer i benen. Men när jag gick mål förra året så kände jag att jag tänker aldrig mer åka på Vasa.
Jaha, det var efter 4,5 mil, så vad kände du den? Ja. Och sen, ändå ska du göra det. Ja.
När det var Vasaloppet sen och vi satt och tittade på tv så kände jag att nej men, nu kanske jag ändå ska anmäla mig.
Ja, men härligt att känslan kommer tillbaka.
Och så jubileum också, så att det blir ju lite extra.
Har du sett filmen Vasaloppet när de, som de släppte för ett par år sedan?
Ja.
Den var småkul, fast lite de spelade över tyckte jag, men, eller vad tyckte du? Tyckte du den var kul?
Nej, jag vet inte det. Ja. Det blir ju lite...
Lite fars, fars. Var det? Ja, det var fars, men... Man tycker det är tillräckligt dramatiskt ändå att man inte behöver spela över. Men...
Ja, men exakt.
Men min brorsa åkte för några år sedan och han tyckte det var otäckare i utförsbackarna. Vad jobbigare än uppförsbackarna.
Det tycker jag också. Det var min största farhåga faktiskt. Förra året var det jättebra spår, så det var inga problem alls. Man stod stadigt i spåren. Men det, är ju, det vet man ju inte.
Men vågar du köra ner? Eller, han vurpade 2 gånger och nästa back som kom efter det så gick han ner för 2 avsiktskidorna. Kommer du göra det? Eller är man en chicken då? Man,
jag tänkte man innan åka? Faktiskt att ja, men om det blir för jäkligt så kan jag gå. Men nej, när man står där och då så kör man bara på.
Men sen finns det ju till skidlopp, vad jag ska säga om Vasaloppet också, att det är ju den här musikslingan som den här Dala slingan som går hela tiden som är otroligt peppande, eller hur?
Ja, men det är den verkligen.
Den spelas i radio och den liksom den är överallt i köpcentrum och kring det där, och de har verkligen det där.
Ja, och så tycker jag att det är väldigt imponerande faktiskt, för att förra året så var det väldigt väldigt mycket snö ut med hela halva banan då. Men det är otroligt mycket folk som är ute i alla fall, har liksom pulsat, för det är, många av spåren går ju mitt ute i skogen. Men många som ändå så här har pulsat ut mitt ute i skogen och står och hejar och liksom har såna här bjällror och det.
Och så blåbärshoppa, man undrar när man dricker det. Jag har ju åkt sista milen en gång när jag var uppe som journalist och åkte det här blåbärsloppet som kallar det. Då åkte man sista milen från Äldres och in, så man fick lite begrepp om att dricka blåbärshoppa i alla fall. Då tänker man ju alltid, varför dricker jag inte blåbärshoppa i vardagen så här, för det är så gott och energigivande så där. Men det gör man ju inte, utan det blir ju där kanske så här. Eller har du blåbärshoppa i kylen?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men det är väldigt gott.
För alla hyllar det. Så det är både gott och en boost. Så blir det, det är en viss miljö. Men...
Ja, men det var det där. Jag var nog lite oroad innan för att man kanske skulle bli hungrig under loppet. Jag visste ju inte hur länge jag skulle vara ute. Och då fick jag tips faktiskt att jag skulle ha med mig en liten påse med kall pasta.
Jaha, åt du det då?
Och ha den lilla magväskan.
Jaha.
Så då stannade jag och åt lite pasta efter halva.
Var det gott eller?
Ja, men det var jättebra. Jag fick jättebra energi.
Ja.
Mer än de här.
Ja, det är mer det man är ute efter. Men goda smak. Ja, jag vet inte vad man i sådana här lopp. Vad man vill att det ska smaka gott. Eller?
Nej, men det blir ju ganska mycket energidryck och söta grejer man trycker i sig. Så då kunde det vara ganska gott att få i sig lite pasta.
Men sen finns det ju, det brukar vara en kugg i quiz och sådär, att det är hur många klassikerlopp finns det, och det är ju faktiskt svaret 5, fast man behöver ju bara klara 4, men det finns ett alternativspår till Vasaloppet, Engelbrektsloppet i Norberg, som bara är 6 mil, men det är ju långt också. Men ja, där har du koll på vad som förklaringen till att Engelbrektsloppet finns då, att det finns ett femte lopp.
Ja, jag vet att det finns ett femte lopp, men jag kan inte riktigt historien kring det faktiskt.
Nej, det är ju jämställdhetsskäl, eller så att Vasaloppet var så... konservativt att man inte tillät kvinnor faktiskt förrän 1981. Det är liksom helt otroligt egentligen. Det var ju kvinnor som åkte, men då fick de ju måla på sig mustascher.
Ja, det är helt sjukt.
Man kan inte tänka sig liksom. Och då växte ju det här Engelbrektsloppet fram då, för att det skulle finnas ett alternativ för kvinnor att göra klassikerna. Klassikern föddes ju 1971, va? Samma år som jag född. Jag skulle göra klassikern när klassikern fyllde 50, och jag fyllde 50 skulle jag också göra klassikern, men jag får kopiera ditt svar där, för pandemin var faktiskt en förskjutande faktor där. Det var liksom, man ville göra det på plats och man ville inte göra digitala lopp och sådär, kände jag. Sådär. Så då, och jag håller på fortfarande med min liten egna klass. Det blir inte, man får inte, när jag kommer att ha gjort mina 4 lopp så kommer jag inte få det här prins Daniel
diplomet tyvärr, men då måste man göra det i följd under ett års tid. Så du suktar efter det, antar jag, prins Daniel.
Jag suktar efter det, precis.
Men man kan göra, man kan kalla det klassiken, har mycket Thorén sagt till mig. Även om man gör det med 10 års mellanrum. Så, men, det är ändå en klassiker.
Du kanske följer med upp till Morarna då och åker?
Ja, ja, jag har utrustning i alla fall. Men det är svårt. Men lägger du tid på att typ ta en helg i Orsa och sånt där och för att få snöträning, eller blir det rullskidor då?
Jag borde istället nog göra det, men om vintern nu, eller rättare sagt kylan, håller i sig, så går det ju kanske att få ihop de här milen faktiskt här nere i Östergötland också.
För det är skillnad att köra på snö och rullskidor ändå, det blir annan teknik eller liksom.
Ja, nej, men det är stor skillnad. Och jag tänker så här, på skidorna så får man ju också det här med uppför och nedför. Rullskidor är ju ganska mycket flakt faktiskt.
Ja, då har vi bara Vätternrundan kvar, Motalas pärla, som sedan några år har vuxit från 30 mil till 31,5 mil.
Ja.
Och du har gjort halva, du har inte gjort hela någon gång då?
Nej.
Fast du är från Motala, men det är så här. Jag gjorde det för 2 år sedan, där höstvarianten, så här, på 24 timmar och 9 minuter. Jag startade 21 på kvällen och kom fram 9:30 på kvällen efter.
Min det låter som en trevlig tur, tycker
jag. Ja, det var det mentala där. När man, då var det ju mörkare. Det blir aldrig riktigt mörkt nu när, i juni där, men då i september. När man kom ut till Södra Freberga och hade påhejats, och sen bara helt plötsligt blev det kolsvart, inte en gatlampa. Ingen, man såg ingen framför sig, ingen bakom sig. Och då visste man, när går solen upp? Och då hade jag kollat exakt, det var klockan 6 på morgonen. Så då hade man 9 timmar att sitta på cykeln. Då gällde det att jobba mentalt, kan jag säga. Nu måste jag samla mig här. Nu en sak i taget. Nu ska jag till Vadstena, så jobbar jag efter det. Och sen skulle man till Borghamn. Och sen skulle man förbi Omberg. Och sen skulle man, och sen var det, men sen det gick faktiskt. Men det gick liksom inte att se 9 timmar sig själv och sitta. Men man satt ändå 9 timmar i mörker. Och minusgrader var det till och med.
Ja, det måste vara så otroligt svårt.
Så det var ju tuffare, men det är ju roligt att ha gjort den här, för det kommer ju aldrig förmodligen mer arrangeras på hösten.
Men då måste du ju ge juniloppet
en chans. Ja, precis. Det säger många till mig, att de här skymningarna. Men jag fick stjärnklar himmel, vet du, utan någon lampa. Mm. Det var så otroligt vackert. För då hade man varit i första depån där i Ödeshög, och sen rullade man ner mot Gränna där och de vägarna där, och så hade man den här kolsvart och sen så mycket stjärnor. Så ja, det var magiska tillfällen.
Ja, det låter helt magiskt.
Så, men, ja, men din plan för Vätternrundan då? Du har ju åkt halvvättern, 15 mil, och nu ska du göra hela för första gången då.
Precis, jag får väl...
Vad är din plan där? Liksom, hur många mil ska du ha benen, och vad blir din taktik? Ska du köra snabbt eller långsamt?
Jag tror att den taktiken jag har haft inför varje nytt lopp har ju ändå varit att ta mig runt. Så jag kommer inte ha någon tid. Men,
åka ensam? Ingen klunga?
Jag
alltså.
Kommer åka ensam här också. Men jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag tänker att det kommer vara otroligt fint, och hoppas vädret såklart är bra. Men jag ska försöka ha många mil i benen. Jag får börja här nu på kontoret med den här cykeln, kontorscykeln. Så jag kan få några mil redan nu.
Ja, precis. Ja, men det är bra tips. Cykling kan man göra mycket. Om det är dåligt väder kan man sitta in och spinning och sånt där. Men det jag tror, som jag hade nytta av, det var ju att som jag kallar det, jag var väldigt förberedd. Både under 2 års tid hade jag cyklat säkert 200 mil och sådär i mitt tempo. Men sådana mentala livlinor som jag hade förberett när det skulle komma sådana här svackor som det kommer. När man liksom ifrågasätter sig själv, varför jag gör det här liksom frivilligt. Mm. Så man sågar sig själv emellanåt, men sen är man världens bästa emellanåt när det släpper. Det är väldigt berg- och dalbana och sådär. Mm. Då hade jag mina så kallade livlinor, det var en och... ringa flickvännen exempelvis skulle göra vid någon svacka, och det funkade faktiskt. Det var Fagerhult ringde henne. Och sen hade jag ölkorv med mig, det skulle jag ta. Sen hade jag faktiskt, man får ju inte egentligen lyssna på musik, men jag hade ändå musik, ABBA, den nya som de släppte där. Så den lyssnade jag på ett tag där vid Karlsborg. Och sen hade jag godis med mig, och så jag hade 5-6 sådana här olika saker som jag hade förberett att ta till liksom för. Och jag hade en maskot som jag pratade med också, som hette Vettis.
Mm-hmm. Vad var det för maskot?
Jag lånade från dotterns säng, så en pingvin. Så en liten, som var i min, för jag hade en sån här väska bak på bakhjärthållaren. Så ja, det kan jag rekommendera och fundera ut liksom att...
Hade ni bra samtal?
Ja, det var faktiskt... Det var liksom sån här castaway. Det var det faktiskt. Om du har sett den filmen, ja, när han pratade med volleybollen. Där. Ja. Så var det. Jag pratade med, i min ensamhet. Ja, man blir knäpp faktiskt. Ja. Men man, så här, efterhand är det ju roligt att ha gjort Vätternrunda. För man, varje gång man kommer vid någon av de här vägarna så... Då tänker jag på hur jag kände mig när jag åkte Vätternrunda. Mm. Just det vägavsnittet. Så när man åker bil och så där runt. Mm. Så det sätter ju...
Mm. Men jag fick också ett sånt tips när jag skulle köra halva där. Att just det där vad man ska med sig. Och det är en kille som jag känner som har kört många Vätternrundan. Och är, ja, han är en jättebra cyklist. Och han sa det liksom att bara, ta bara med dig sånt som du tycker jättemycket om. Liksom. Mm. Favoritgodis, favoritsnacks, favoritgrejer. Såklart man kan ladda med liksom så här andra saker, kolhydrater och sånt. Liksom, men favoritgrejerna, så att man, lite som du är inne på där, att, så man kan dela upp det lite och få belöning efter ett visst antal mil.
Sen är faktiskt, nu satt jag väldigt länge, jag vet inte vilken tid du kommer ha. Du kanske kommer ha 13-14 timmar, eller jag vet inte. Jag satt ju väldigt länge, men det gjorde ju att den baken var inte värst, utan det var ju händerna fick man ju domna. Jag fick tillbaka känslorna i handlederna först en månad senare. De domnar för man sitter liksom så länge. Så det kan ju vara ett tips om man försöker liksom sitta lite på olika sätt och i perioder bara hålla med ena handen eller sådär. Men man sitter ju väldigt... Mm. Så det förvånar mig. Det vet man ju inte förrän man har gjort det, att man får vissa skador så att säga. Mm.
Nej, men det har jag också haft lite problem med. Faktiskt när man kör långa sträckor.
Man kanske ska ha några sorts cykelhandskar med liksom värdering på något sätt. På, eller ja, det, tips och fråga någon om hur man kan förebygga det i alla fall.
Ja, men precis. Sen så är det ju väldigt bra att förbereda sig att man ändå kan byta en punktering till exempel på cykeln.
Kan du då?
Jag har haft en liten genomgång. Jag får väl ta och färska upp den.
Det är lite speciella, otrolig färdighet.
Det är lite speciella hjul. Och bytet är
kommer
lite,
du åka med en racer?
Ja, precis. Och ett sånt däckbyte är ju lite annorlunda än ett vanligt. Så att det är ett hett tips att ha en liten genomgång om däckbyte.
Men du kommer stanna i alla depåer och så? Eller? Ja, kommer, ja för det
kommer jag göra.
Jo är ju oerhört vacker depå exempelvis. Mm. Och god mat där också.
Ja, så,
någon speciell sträcka som du ser fram emot mest. Det är ju rätt fin den här sista sträckan med gruvsamhällena där faktiskt.
Ja.
Och med berg och zinkgruvan och där.
Ja, jag tänker att sträckan från Motala ner till Jönköping, det är ju en sträcka man känner till ganska mycket. Men jag är väldigt nyfiken på resten av vägen så att säga, från Jönköping upp mot Jo och sen som du säger även andra delen där. Det ska bli jätte... Ja, kommer bli fint tror jag.
Sen sa jag att det inte gör ont i baken, men när du kommer till Askersund och det är kullersten där, då kan jag säga att man ställer sig upp på cykeln. För fan som ont det var och gjorde i baken då. Man har åkt liksom man har åkt 27 mil ungefär där tror jag, då, och så får kullerstenen.
Aj.
Det är vackert i Askersund, men det vill man inte ha kullersten. Så det kan du förbereda dig på också. Så.
Det ska jag göra.
Ja, vi bevakar ju det här. Har du varit med och bevakat Vätternrundan för oss? Det har du inte hunnit med än.
Får
du göra något annat år då, men du kanske kommer få något uppdrag att skriva om din runda där nu. Men vi ska ju ta emot det i alla fall i vår live-rapport och så. Det ska vi se till.
Ja, det ser jag fram emot.
När du går i mål in i klassiken också. Ja. Så jag ska notera dig i våra... planeringsmöten kring det här, ska jag med dig.
Jag behöver ha ett bra välkomnande där tror jag. Jag kommer nog vara helt slut.
Ett tips jag hade tänkt innan att inte, om man har med sig telefonen, det kommer du också ha. Ett tips, eller jag tänkte själv att jag ska inte hålla på Facebooka så här under tiden. För att det tar bara kraft och sådär. Mm. Men sen när man ändå, jag tror jag gjorde mitt första Facebook en gång vid Gyllnutten eller sånt där. Mm. För det var så fin stjärnhimmel där, så... Och då fick jag direkt massa likes och sånt där. Så det var faktiskt en energi. Det tog inte energi utan det gav energi.
Mm.
För man skrev ju rätt, kunde skriva rätt roliga saker när man mådde dåligt och när man mådde bra så där märkte jag. Så hade man många följare så där. Så det är tips. Och, för det blir faktiskt som en publik. ja, men man precis. Har med sig då. Så det är typ, man behöver inte göra varje kilometer, men man behöver inte live-rapportera, men göra något inlägg här och varannan timme kanske eller något sånt där. Så. Eller varannan tredje timme. Så. Känner man supporten så gjorde jag i alla fall.
Jag gjorde faktiskt lite det när jag körde Lidingloppet eftersom att jag också inte var så tränad tyckte jag själv. Så kände jag att jag kan ju ta det hur lugnt som helst. Och då gjorde jag lite sådana inlägg och det var, jag fick också bra respons på det. Så att, och då kände jag att jag orkar nog lite till. Så det kan ju vara
ja, jag tyckte, vem bryr sig om att jag gör det här? Det är bara för mig själv, tänkte jag. Men det var jättemånga som brydde sig faktiskt. Ja, folk bryr sig om när andra anstränger sig faktiskt. Det är så.
Lättare att se andra anstränga sig.
Ja, Lovisa Lindström, vi ska ta dig i mål där. Och spännande. Och sen, men sen, det här är inte nog för dig. Du har lite bucket list förberedd dig på. Då säger du både Ironman, skulle du vilja klara någon gång och göra något maraton i Europa, någon europeisk storstad?
Ja, precis. Ett maraton i Europa, för att jag tänker att det är en otrolig upplevelse att göra det i en storstad någonstans.
Vilket är mest klassiska? Berlin kanske, eller Prag, eller London?
Ja, eller New York kanske.
Ja, du menar New York ändå? Ja.
Ja, fast det är ju inte Europa såklart, men annars Berlin är ju, ja, kanske. Och sen är ju, alltså Ironman, det tänker jag är supertufft, verkligen. Men det hade ju varit grymt kul.
Ja, men det är många som har det som... det har blivit den nya klassikern. För förr var klassikern extremt att göra.
Mm.
Nu är det för Svensson liksom lite mer har det blivit att förskjuta sig där. Och nu är de extrema som gjorde klassikern förr, eller när det var extremt, de gör Ironman nu. Så det, jag vet inte om det är bra eller dåligt att inställningen har blivit så, men ibland räcker det kanske med att Vätternrundan bara det, inte bara klassiken. Är ju inte, man måste komma ihåg att det är bra gjort. Mm. Man behöver inte göra två varv som någon på Lack gjorde i somras.
Precis.
Det skulle bli så extremt ibland. Så man ska komma ihåg att Vätternrundan i sig själv är ju jättebra gjort att klara om man bara klarar det. Så.
Mm. Nej, men det är väl det där att på något sätt när man har gjort en grej så förflyttas fokus kanske om man är en sån person att göra någonting annat. Men det är väl det här generellt att många är ju ute och rör på sig ganska mycket faktiskt. Men just, ja, det är väldigt många som cyklar, springer. Så skidor är väl kanske lite mer... Ja. Svårt för många. Men ja, som triathlon till exempel är ju också någonting som fler och fler håller på med.
Mm. Ja, det blir kul att följa dig, Lovisa Lindström. Tack för att du tog tid i Sportsnack. Så
ja, tack ses så hemskt vidare. Mycket.
Tack,
vi ses. Jätteroligt, hej.
Hej, hej.
Sportsnack är en podd från MVT. Ansvarig utgivare, Lina Handberg.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.